Tack så mycket. Tack. Tack snälla.
Tack för applåden. Och hej och välkomna till Lilla Drevet avsnitt 70 som vi spelar in här live på Almedalen. Lilla Drevet är en satirpodd brukar vi säga. Mm. Om nyheter, politik, kultur, lite allt möjligt smått och gott. Och vi som gör den är Janne Johansson, Liv Strömqvist här och sen våra cheerleaders K. Svensson och Ola Söderholm. Hej på er också.
Hej
Nanna.
Och framför oss här nu på olika sittmöbler och dylikt så har vi en väldigt söt publik. Hej publiken. Mm. Mår ni bra? Jag kommer inte säga det hur jag grår med mer emfas. Nu har ni missat er chans att vara på alerten. Är det någon som har haft en bra sommar?
Ja.
Kan vi börja programmet?
Jag försökte få en smooth övergång här.
Okej,
nu kommer min övergång. En som inte har haft en så bra sommar, det är Åsa Romson.
Åsa Romson. Inte sedan 1982.
Åsa Romson, Miljöpartiets språkrör, vår vice statsminister, har haft en ganska pissig sommar hittills. Så här skrev Lena Melin igår angående nya opinionssiffror som Aftonbladet har tagit fram. Förtroendet för språkröret Åsa Romson fortsätter att minska och är nu nere på ett nytt bottenrekord. Bara 11% av väljarna har stort eller mycket stort förtroende för henne.
Hur många procent har mycket stort?
11% har stort eller mycket stort förtroende för henne.
Okay. 11% men jag undrar, har alltså för stort förtroende för henne. Är det du brukar säga?
Jag tycker det har tagit så mycket.
Att 11% har det?
Ja,
för sen kan man jämföra det med att, citat, 58% inte har något som helst förtroende för henne. 58% har inget som helst förtroende för Åsa Romson.
Ja, det var 11%
som helst. 58% av befolkningen, 6 av 10 svenskar, skulle aldrig be Åsa Romson att passa deras dator medan de går till restaurangvagnen på tåget. De skulle aldrig låta Åsa Romson hålla i deras bebis. De skulle inte låta henne springa med en sax. Vid ett knytkalas så skulle 6 av 10 inte våga ge henne uppgiften att ta med något viktigt, typ potatis. Man får ge henne, hon får ta med servetter eller någonting kanske. Och om det är sådana teambuilding-övningar så skulle 6 av 10 inte våga göra den här övningen när man ska falla bakåt med Åsa Romson.
Finns det några siffror på hur många som hade tagit emot henne?
11%.
Taskigt alltså.
Ja, jättetaskigt. Hon ligger inte så jättebra till nu. Och jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att man kan vara så illa omtyckt utan att typ ha mördat någon. Men vad är det då som Åsa Romson har gjort? Bara det senaste året så har hon ju hunnit med lite olika grejer. Nu blir det, vandrar vi längs minnenas allé här. Ja. Hennes Auschwitz-liknelse till exempel. Ja. Som vi varit inne på i Lilla Drevet. Nej, det var inte så farligt. Åsa liknade situationen på Medelhavet vid förintelsen. Och sen när hon skulle be om ursäkt för det så lyckades hon med konststycket att kränka gruppen romer 2 gånger. Vilket gav upphov till uttrycket trippelhaveri. Samt till rubriker som Romson i ursäkt efter ursäkt. Och den enda som har kommit i närheten av den prestationen är ju Ken Ring. När han kallade Petter för jävla fucking jude. Och sen bad om ursäkt genom att förklara att han med jude bara menade snål. Så inget kränkande alls. Men förutom det här trippelhaveriet, som man inte tröttnar på att säga, så har vi också båtfärgsgate, som ni kanske kommer ihåg. Åsa och hennes sambo, som sen skyllde allt på, målade sin husbåt med en supergiftig färg. Åsa Romsons båtfärg är så giftig att inte ens K. Svensson skulle boffa den. Så giftig är hennes färg. Och hennes försvar då var att giftet är tillåtet för just hennes typ av båt. Men det var det inte. Så jag känner så här, ja, de här grejerna är klumpiga och ja, det är inte så snyggt om man är miljöminister. Och
det är också det här med att den är giftig, men det fanns en lucka i lagen.
Ja.
Att ha den ursäkten.
Eller det är bra,
det är bra
om
man är med
i maffian
eller sånt där, men inte
i
en förtroendebransch kanske. Nej.
Ja. Men jag tycker ändå inte att de här snedstegen nu matchar så låga opinionssiffror som hon har. Det finns ju många politiker som har gjort betydligt värre saker än Åsa Romson. För att få lite perspektiv på det här så kan vi ju jämföra Åsas 11% av förtroende och 58% av inget som helst förtroende med siffrorna som Carl Bildt hade strax efter Lundin Petroleum-drevet. Då hade 47% av befolkningen, citat, mycket stort eller ganska stort förtroende för Carl Bildt, och bara 12% hade inget förtroende alls. Att jämföra då med hennes 58% inget förtroende. Så det är lite orättvist.
Ja. Men att Romson borde önska att hon hade bidragit till att fördriva människor i Sydsudan istället. Ja. för att få upp siffrorna lite.
Alternativt skaffa en frisör för vuxna människor. Kanske man skulle kunna. Jag tänker det är dumt att se ut som man dricker sitt morgonurin om man är miljöpartist.
Typiskt barn att dricka sitt morgonurin.
Den typen av miljöpartist har en sån.
Men är det någon som dricker sitt morgonurin?
Birger Slav.
Gör han det? Okej. Men vad kan man då för slutsatser av det här då? Jag tycker att det enda rimliga är ju att det inte är det Åsa gör som är problemet, utan det Åsa är. För med mer liksom likeable politiker så skulle man kunna ha överseende med lite grodor, lite färggifter och så vidare. Men hon har liksom inget utrymme för sådana missar. Uttrycket en gång är ingen gång gäller inte för sig också. Det är knappt ens ingen gång är ingen gång. Och det här kan hon ju inte rå för vad hon utstrålar. Men om man lockar fram så här mycket ofeeling hos andra människor, då är det kanske inte politiker man ska vara. Politik är ju en popularitetstävling.
Just det.
Det är bara likability som är valutan.
Men det är ju Paralympics i popularitetstävling. Det är inte våra mest älskade.
Nej, det är ju inte riktigt, på riktigt populära människor. Men jag tycker att det kanske skulle vara någon så här syokonsulent som sa till henne att du kanske inte ska välja just det här jobbet. Det finns jobb där det inte krävs någon likability. Lapplisa, delgivningsman, bödel, sådana yrken.
Går och ringa en sån klocka när det är spetälska i bilden.
Jag tror att det kan vända för oss här om. Vi måste ändå vara lite positiv. Vi kan inte bara liksom förstärka den här negativa spiralen hon är inne i nu.
Nej, men jag tycker jag är lite försvarare, eller?
Okay.
Jag tycker inte hon förtjänar så låga siffror.
Ja, men för jag har hört att det tricket är att alla politiker som har så jättelåga opinionssiffror vid någon tidpunkt, om de tar sig igenom den perioden och bara är glada och aldrig blir arga, då vänder det sen. Då liksom går dramaturgin åt det hållet. Det var med Annie Lööf att Centern hade 2%, men hon var bara glad hela tiden då. Och nu tycker folk att hon är någon slags vinnare och det är Annie Jansson och så vidare. Men Romson kanske bara måste se lite gladare ut när hon blir så här...
11%? Ja. Inte illa.
Fast är det inte precis så hon gör? Står liksom,
4 av 10, yeah. Hatar mig inte.
Ja, men hon har känts lite så här snarstucken och så när hon blir pressad om att hon har sagt Auschwitz. Då ska hon bara le och liksom säga att allt är bra, att jag älskar journalisterna trots att de mobbar henne.
Då kommer de börja
göra en positiv vinkel på en efterhand.
När hon blir konfronterad med de här bilderna när hon står och målar båten med giftiga färger, då var liksom hennes första reaktion bara så här, ni vet väl att det är copyright på de där bilderna. Det är en ganska oskön sak att säga.
Jag tycker hennes mediehantering är värre än Kristallnatten. Det tycker jag.
Ja, men man kan fråga sig lite hur en person som ogillas av 58% av svenskarna ändå har blivit liksom språkrör och minister och så vidare. Och det enda jag kan tänka är att de ville ha någon som kunde väga upp för Gustav Fridolins låga likability. Att det var liksom så här, hur ska vi kunna liksom ta lite fokus från den här lillgamla Kalles Kaviar-killen? Och då gick Åsa Romson förbi i korridoren och... Ja, resten är historia.
Så Gustav Fridolin är som en sån tjej som bara fula väninnor?
Ja.
Sån tjej.
Mm. Ja, det var allt jag hade om Åsa Romson.
Okej, ska vi köra en stinger då?
Vi kör en stinger.
Hej, vad det går.
ett tag sedan vi körde Lilla Drevet sist. Mm. Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat bevaka grejer som har hänt. Det har ju hänt rätt så mycket, inte minst på monarkins område.
Just det.
Och då så tänkte jag att jag skulle göra ett litet test med er för att se hur bra ni har liksom hängt med i monarkinyheterna under den sista tiden. Mm. Är ni beredda?
Yes.
Jag tänkte spela upp några klipp och så får ni gissa vad det är. Första klippet är det här. Är det här ett, SVTs objektiva rapportering om prinsbröllopet, eller två, Mark Levengood som imiterar ett litet barn på en One Direction-konsert?
Titta, där kommer de, ser du? Där, sen där. Och vi vinkar där. Hej, hej, hej. Åh, vad fina de är. Visst är de snygga?
Det kändes som en ledande fråga.
Ja.
Vi kan ta en till. Vad pratas det om i det här klippet? Är det ett, någon som pratar om prinsessan Madeleines nyfödda son, eller är det två, någon som berättar om när hon träffade rapparen Timbuktu?
Och han vägde 3080 gram och var 49 centimeter lång, eller är 49 centimeter lång fortfarande.
Kung. Mm. Ja, skit för det här, förlåt.
Det är starkt, starkt liv.
Starkt. Men vi kan ta det allra sista.
Du ska ha Leif Pagrotsky som referens när det är politikerveckan.
Ja, men jag var så jävla trött på att ha Leif Pagrotsky som referens. Och den här var också trött. Men det var liksom ändå... Jag tänkte att det kopplade tillbaka. Du hade något kränk av Timbuktu. Just det. Av allra första avsnitt. Så det blir lite så här... hjärtevärmande
70 avsnitt senare så retar vi en för henne kort.
Okej, då tar vi det sista klippet. Vad pratas det om här? Är det ett, bröllopsmenyn, eller två, om Camilla Henemark?
Kungen hade sagt att det var något av det vackraste han hade ätit.
Nej, jag skämtar bara. Han pratar själv om drottning Silvia. Inget annat. Han pratar självklart om Silvia i det här klippet. Allt annat skulle vara så jävla opassande. Han pratar om en så jättestor skål med äggröra som han åt i morse. Bara, det här är det vackraste jag någonsin har ätit.
Du kallar inte drottning Silvia en skål med äggröra.
Nej, men det har varit en spännande tid. Det här monarki, liksom, det har varit så mycket monarkinyheter. Och det är ju liksom alltid samma sak som händer när de liksom gifter sig eller skaffar barn eller så. Som är att hela liksom, media förvandlas bara till en sån jättekonstig, nygande, krypande blob som liksom... bara så här, byter ut allt sitt innehåll mot något sånt hämningslöst dyrkande av överklassen. Vad finns då monarkikritiken inom politiken, kan man fråga sig?
Och, det finns i alla partiprogram.
Ja! Det finns i regeringen. Det är lite passande, för idag är det ju Socialdemokraternas dag och Socialdemokraterna vill ju avskaffa monarkin. Och ersätta monarkin med en republik. Det står så här i deras partiprogram. Den demokratiska processen och samhällsförvaltningen måste bygga på offentlighet och insyn och på klara och rättvisa spelregler. Politiska uppdrag och tjänster inom offentlig förvaltning måste stå öppna på lika villkor för alla medborgare. Och som en konsekvens av dessa generella krav på samhällsförvaltningen så vill socialdemokratin också verka för att monarkins arvsprincip avskaffas och ersätts av en republik där statschefen direkt eller indirekt väljs av folket. Eller fattar jag rätt nu att det är så här, det de vill är bara att man ska ha en kungafamilj fast den som väljs.
Men tror de menar president då?
Ja. Det är inte att de ska välja en mamma och en pappa och tre barn. En sån popularitetsstävling från svenska folket. Så det är bara så att ta ett litet barn från en random familj. Och bara, typ ett sånt gulligt barn som alla gillar. Typ det där barnet i...
Estelle.
Ja, men ett sånt gulligt barn från en IKEA-reklam där det lilla gulliga barnet som brukar vara med där. Till exempel han kanske kan få bli prinsen.
Men du menar att man ska spränga en familj? Man röstar inte fram en hel familj, utan det är en
man tar av en mamma, den mest populära tjejen i Sverige blir mamman. Den mest populära killen blir pappan. Och sen bara tre barn som är söta barn.
Och så blir det någon slags tvångsäktenskap och tvångsadoption.
Kallas det demokrati, Ola? Det är det soffarna vill inte göra. Det är ett för dig.
Nej, men det känns ju ändå lite kast. Socialdemokraterna vill alltså avskaffa monarkin. Men nu har de suttit vid makten ända sedan september. Det går lite trögt.
September 1922.
Nej, men liksom det jag pratade om den senaste mandatperioden, att det går väldigt, väldigt långsamt. Det går ju i motsatt riktning. Kungafamiljen har ju liksom förökat sig. Det har ju blivit liksom... De skulle stävja spridningen av såna här...
Jag tycker att de skulle sterilisera.
Odemokratiskt valda såna här härtigar av Ångermanland och såna saker har ju blivit fler.
Ja, det är konstigt.
Man borde ta bort några privilegier i alla fall. Ta bort Gotland från Estelle. Det är hennes härtigardöme.
Ta bort Sofias frukostflingor och en stor skåldagen efter piller istället.
Men Stefan Löfven var med i P1 i morse och fick frågan: vad kommer hända först, republik eller individualiserad föräldraförsäkring?
Ja, och vad sa han då?
Han svarade inte på det.
Ja. Vad konstigt. Nej, men jag tänker att ja, men han alltså han, om man läser vidare i deras partiprogram så säger de så här: den här förändringen, alltså att införa republik, den förutsätter som alla demokratins förändringar en majoritet bland befolkningen. Så att deras försvar är ju liksom att det är inte en majoritet som vill det här. Men det är ju inte något de bryr sig om i andra sammanhang. Nej. Till exempel, det är ju inte en majoritet i riksdagen som vill ha deras budget eller vill att de ska leda Sverige ens en gång. Det hinner ju inte de från att leda Sverige. Nej. Och så Romsson, 58% litar inte på henne. Hon får inte foten för det.
Men är inte grejen med det med monarkin är att det är ju liksom, det är ju helt jävla absurt att vi har monarki, såklart. Det är helt så sinnessjukt skådespel. Men man har som inte tillgång till den ilskan. Alltså alla människor har tillgång till den ilskan mellan de är 19 och 19 och ett halvt och får den insikten. Fan vad sjukt det här. Och så har det säkert varit för alla sossar också. Sen så orkar man inte vara arg över det. Det är för enkelt att vara arg över det. Man behöver mer utmaningar i sin ilska än det absolut dummaste du kan räkna ut som står mitt framför dig och finns på riktigt. Det är liksom, det är lite för tråkigt att hålla på att vara arg över det år efter år.
Absolut, men jag skulle ändå vilja eftersträva lite sån, jag menar, det är ju vad politik är, att så här, ha kommit på något när man var 19 och sen fortsätta vara upprörd över det i liksom tre, alltså det är ju det som är partipolitik, eller hur?
Ja, det är klart, man måste plocka den lågt hängande frukten också och
fortsätta
mata in de enkla poängerna.
Så jag tänker liksom att istället för att så varje gång som Stefan Löfven blir tillfrågad så här, vad tycker du om att vi har fått en ny prins? Så tänker jag att min förhoppning är att ifall någon skulle säga så här till Stefan Löfven, till exempel så här, vad tycker du om att prinsessan Adelene och Chris har fått ytterligare ett barn som då genom sin födsel bara kommer få massa kungliga privilegier? Att han skulle svara så här: kan inte spela den sista.
Att han, femman.
Jag säger det en gång till. Nästa gång Stefan Löfven får frågan om vad han tycker om att prinsessan Madeleine och Chris har fått ytterligare ett barn som har fått de här privilegierna, då önskar jag att Stefan Löfven kunde svara så här:
det är vidrigt. Det är någonting vi aldrig någonsin kan acceptera och tolerera. Det är vidrigt.
Ja.
Ja, det var
bra.
Tack
så mycket.
Tack Liv.
Tack. Kör en stinger. Jag funderar på om vi kan vi höja vår medhörning lite, eller? Jag hade lite svårt att höra sen när Livs klipp spelades här. Höra mer på scenen.
Man kan vrida själv. Kör du på sig?
Börjar inte skriva på någonting nu.
Vad?
Börjar pappa skriva på TV?
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Så,
jag gör det bättre, Liv.
Är du kringlande fram och vrider på högtalare här? Okej, okay, ja. Ja, det är då som sagt Socialdemokraternas dag idag. Socialdemokraterna, eller Framtidspartiet, som ingen kallar dem. Men de har ju den ambitionen. Det står på deras affischer. Stefan Löfven har faktiskt själv sagt, citat, vi tror på framtiden, slutcitat. Ord och inga visor. Socialdemokraterna ska vara partiet som lägger framtidens förslag, skapar folkhemmet 2.0. Ni känner kanske till vad som är huvudnumret i Socialdemokraternas framtidssatsning.
Nej.
Det där stora löftet som lanserades i valrörelsen, det var ju då att sossarna lovar att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.
Just det, det har jag hört.
Och jag har egentligen inga problem med det här löftet, förutom att jag tycker att det är en förolämpning mot arbetarrörelsens ideal, och också att det är en förolämpning mot all form av intelligens. Det är väl egentligen bara de två invändningarna jag har.
Varför det?
Ja, man blir nyfiken nu.
Ja, men vi kan lyssna på ett klipp här. Vi kan börja med den första invändningen. Stefan Löfven tog upp det här löftet igen i sitt tal under partikongressen i Västerås här för några veckor sedan.
EUs lägsta arbetslöshet är ett stort mål, ja. Men vi brukar inte ha små mål i socialdemokratin.
Nej, men det är ju möjligt att Socialdemokraterna inte brukar ha små mål. Men en annan sak arbetarrörelsen inte brukar göra, det är väl att ställa nationer mot varandra. Som ju Socialdemokraterna gör med det här målet. Eller hur?
Just det.
Jag hade liksom aldrig trott att jag skulle få se en arbetarledare stå och gorma om den vita rasens överlägsenhet på det här viset. Eller, ja, eller det svenska medborgarskapets överlägsenhet. Ja, men du vet, han går ju ut här då och lovar att det ska gå sämre för alla andra.
Ja.
Det är det som händer. För de olika länderna är konkurrenter som ska tävla i ett nollsummespel. Jag undrar, vad hände med internationell solidaritet? Brukar inte det stå på plakaten på 1 maj? Tack, Nanna. Vad hände med att arbetarrörelsen inte har något fosterland? Vad hände med att klassintresset över landsgränserna är överordnat den nationalistiska historiemyten? Vad hände med engagemanget för trälar ut i alla stater som hungern bojor lagt upp på? Jag såg inte så mycket från den här partikongressen i Västerås, men var det så att den avslutades med att alla tog varandra i handen och sjöng nationalen? Hände det? Nationalen. Fred och lycka åt 9 miljoner bär och fuck alla andra.
Nationalensången. National.
Jag är jätteglada nu när det går åt helvete för Grekland. För det är bara liksom ytterligare så skönt när arbetslösheten går upp. Det blir sån
Grekland är mer och mer avhängd av den här tabellen för varje dag som går. Nej, men man undrar det. Vad hände? Vad hände med proletär i alla länder förenade neder? Vad hände?
Ja.
Vad hände med Kajsa-Lisa Ejemyr? Länge sedan man såg till henne. Ett annat spår. Men klipp bort det. Börja tänka på saker som har hänt. Men det är så konstigt med den här konkurrensvinkeln. Att sätta ett mål som liksom gynnas då av att de andra länderna hålls tillbaka. Att det är bättre för oss om det går sämre för dem. Så att vi måste liksom gå i kapp och förbi ett antal länder då. för att det här målet ska uppnås. Så om de liksom socialdemokratiska politikutvecklarna skulle komma på någon smart åtgärd för att minska arbetslösheten, då får inte till exempel de holländska sossarna ta efter den.
Nej, just det.
De måste sitta och tjuvhålla på den. Vi måste genomföra liksom alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder under största sekretess.
Men kan det
som om det var militärövningar.
Men kan det vara så också att svenska företag i andra EU-länder kan så här massavskeda som en...
Alltså, ja, just det.
De skulle kunna hjälpa till att nå sossarnas mål om EUs lägsta arbetslöshet genom
Vattenfall,
att sparka
alla i Tyskland nu.
Exakt.
Mm. Ja... Men jag liksom, ja men precis, för att, men just det här med att jag tänker att de andra får liksom inte ta efter då våra bra idéer. Man måste, de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste ske under största sekretess, som om det var militärövningar, liksom så här att typ svenskarna förnekar att de rustar upp offentliga sektorn, men flygfoton visar ökad aktivitet av undersköterskor runt vårdcentraler. Brittisk underrättelsetjänst har hackat landstingets nätverk och fått fram dokument om en satsning på ett traineejobb. Det är ju en spionfilm man vill se.
Ja.
Eller hur? Känns som en bra John le Carré-roman. En MI6-agent som får loss dokument med info om ryssarnas kärnvapenkoder och svenskarnas satsning på fler komvuxplatser. Men det är ju tänkt så här, sossarna formulerar alla politiska mål i relation till de andra EU-länderna. Så här, till år 2020 ska vi ha EU:s lägsta vapenexport till diktaturer. Till år 2020 ska vi ha EU:s smalaste barn. Det är bra för oss om de österrikiska barnen blir tjockare. Vi ska flygbomba Österrike med bullar. Alltså, är det det Stefan Löfven säger? Är det det?
Jag blir osäker nu.
Är han redo att smitta belgare med HIV för att vi ska få EU:s lägsta HIV-frekvens? Ge belgare HIV. Menar du det, Stefan Löfven? Jo, men det är min första invändning då mot det här målet. Det känns osolidariskt och på tvärs med arbetarrörelsens ideal. Min andra invändning mot den här sägningen, jag lovar att vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, är: hur fan kan du lova det? Är du full? Men det går inte att genomföra. Eller hur? Det går inte att styra över. Det går kanske så att styra över vad som händer i Sverige. Men annars bygger det på att vi har tur. Om man nu köper nya arbetarrörelsens definition av tur, som är att tur är när det går sämre för andra länder. Annars går det ju inte.
Nej.
Eller? Alltså, det finns ju visst historiskt fog för att säga att Socialdemokraterna kanske inte brukar ha små mål. Men det är väl inte såna här mål. Det vill snarare handla om något mer typ konkret, att Socialdemokraterna kände för att de hade det stora målet, miljonprogrammet. Men då var det så här: nu ska vi bygga 1 miljon hyreslägenheter, vi ska göra det på de här platserna, vi ska finansiera det så här. Alltså, det var liksom inte bara någon så här förhoppning om att universum skulle le.
Alltså, jag tycker det är lite orätt. Det är också som att säga så: i år ska mitt fotbollslag vinna allsvenskan. Jaha, hur ska du få alla andra att bli så dåliga? Alltså, man kan ju bli bäst genom att vara bäst, men jag bara, som en liten invändning mot din slagfärdiga
kritik. Men det är ju en ganska stor del av min invändning att man helst inte ska se på liksom arbetarrörelsens globala kamp som fotbollsallsvenskan. Men jag fattar inte. Det känns bara så jävla dumt. Vi ska EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Liksom, vad är det för jävla grej att häva ur sig? Det är någon jävla Berlusconi-löfte. Jag vänder mig sig mot att Stefan Löfven ska skriva in det här i någon sån här tradition. Jag tycker inte att det är ett Tage Erlander-löfte. Jag tycker att det är ett Berlusconi-löfte. Det är mer så, om du menar presidentvalsdebatt i Rai Uno och du står och debatterar mot Beppe Grillo, en före detta porrstjärna och något av Mussolinis barnbarn, då är det jättebra grej att dra ur röven. Vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Annars inte så bra.
Nej.
Ja, det var mina invändningar.
Yes. Tack för det, Ola. Bra invändningar. Det här är också lite inaktuellt som ditt liv, men det är för att vi inte har sänt på ett tag. Och jag har sån iver om att få prata om Ann, jag vill inte dö, jag vill bara inte leva, Hebbeline. Eller Hebbelelle. Och hennes tv-program Mina två liv. Har ni sett det?
Nej.
Många har inte sett det.
Jag har sett ett avsnitt.
Kan du inte beskriva det?
Men vi kan låta, så här är ungefär hela programmet, så vi kan lyssna.
Jag heter Ann Heberlein. Andra säger att jag är bipolär. Det är jag inte. Jag är mamma, jag är lektor i etik vid Lunds universitet. Jag är författare, jag är forskare, jag är föreläsare, syster, dotter och väninna. Jag är en hel massa saker. Men jag är inte det. Jag är inte bipolär.
Hon är verkligen inte bipolär. Hon är kanske som är minst bipolär i Sverige. Hon är många andra grejer, men inte bipolär. Det är väldigt viktigt att upprepas med jämna mellanrum att man är inte bipolär. Det är något man har.
Ja, just det.
Ett till belysande exempel här.
Så säger man ju inte om andra sjukdomar. Man är inte cancer.
Och... Nej, man är ju cancersjuk. Mm. Man är inte cancer. Men man kan också ha cancer. Men ja, det är inte en klockren där av Ann.
Nej.
Man
nej.
Är inte cancer.
Det var tur att de inte hade dig i redaktionen där. Satt och surade och slog ner alla bra.
Men jag tror jag hade varit... Jag kom ju precis från Amsterdam. Och man kan tro att jag är bakfull. Men jag har ju bara bakfylla. Ja. Det är inget man kan klaga mig för. Det är något jag har.
Du var också... Vän. Manlig vän.
Är en manlig vän.
Häxa. Manshäxa.
Fan, tar de som säger att jag är bakfull. Jag är väl mer än min bakfylla.
Ja, precis.
Förminska mig
liksom inte. Bror. Pappa, kanske.
Kanske en dag, Liv. Kanske en dag. Då kommer jag vara pappa. Eller jag har barn, kanske jag kommer säga. Mm.
Ja, just det.
Jag är inte pappa.
Jag är inte en pappa.
Tror inte det, ungar.
Jag bara har.
Jag har er.
Jag har ett pappa. Jag har ett...
Jag har jorden lite för länge innan ni ska få tillbaka den. Eller ha den ett tag. Jag lyssnar på lite mer ur programmet. För sen blir det lite märkligt här.
Ofta sägs det att vi som har den här diagnosen är mer kreativa än andra. I det...
Nu sa hon lite fel här, för nu sa hon att hon är mer kreativ. Hon menar såklart att hon har kreativitet. Mm. Eller?
Ja.
För att samma sak måste väl gälla... Det kan inte vara en sån sjukdom så alla dåliga sidor har man. Mm. Och alla bra sidor, de är man. Ja. Men så berättar Ann att hon för det mesta är frisk. För att hon menar väl att hon har friskhet. Man är ju inte sin friskhet.
Alltså det är inte alltid kreativ.
Nej, hon tycker
för
att hon är...
För det mesta är hon inte kreativ.
För det mesta är hon ju fullt frisk. Eller
ja,
har
alltså
friskhet.
Alltså inte så kreativ.
Inte för kreativ alls. Inte för 5 år. Och det, i det här programmet så träffar hon andra då som har bipolaritet. Vi kan lyssna på vad det är för typer av människor.
I det här programmet ska jag möta några som kallas kreativa genier som lever med samma symptom som jag. Det är konstnärer, skribenter och journalister.
Det är de som råkar ha bipolaritet. De som är konstnärer, inte de som jobbar med konst eller journalistik. Då undrar man ju så här, hur kan livet te sig för någon som är kreativ och har bipolaritet?
Ja.
Filip Hammar lämnar ett vittnesmål från sitt helvete. Vi kan lyssna här.
Kan vakna klockan 6.
Aj, aj, aj.
Och då känner jag mig kanon. Mm. Sen när jag typ har rostat min första brödmacka och liksom smörkniven är nere på brödet, då har det kanske gått 12 minuter sedan jag vaknat. Då mår jag skitdåligt.
Det låter som det man brukar kalla rapid cycling.
Det kallas för rapid cycling. Eller en helt vanlig morgon i livet, va? Tänk att behöva leva med bipolaritet, vakna på morgonen och inte vara helt jämn i humöret. Det känns inte kul att bre en macka och gå till jobbet. Jag blir lite sugen på att veta hur de som har bipolaritet, hur de tänker om oss som har friskhet. Hur vi har det. Kan inte någon berätta för en headline att alla normala människor funderar på att ta livet av sig ett par gånger innan lunch? Att det är att ha normalitet.
Ja, ja.
Program, jag har bara sett ett program.
Alla är inte lika bakfulla när de vaknar som du.
Nej. Är, sa du nu. Jag har lite en släng av bakfylla. Beror på medicinen jag tar, Nanna. Sen går programmet vidare då. Ann Heberlein träffar Fia Backström som är en framgångsrik svensk konstnär i New York. Och vet ni vad hon lider av?
Nej.
Den här sjukdomen, att ibland vara superglad och göra massa konst. Men tror ni inte att hon blir ledsen mellan varven ändå? Hon blir lite nere. Hon lider av att inte vara glad hela tiden. Fia Backström kände sig till och med så sjuk till slut att hon fick börja ta LSD.
Så jag tog LSD och då var det ganska så här behagligt. Världen började igen bli lite så här småsnurrig och tankarna började sprätta runt i hjärnan. Jag började också ta ut mina idéer, skriva på väggarna och liksom klistra upp bilder och textstycken, allt möjligt, och filma jättemycket och fotografera.
Det börjar bra, sen blev det ändå rörigt. Och man vet inte, är den här lömska bipolariteten eller är det all syra hon har tagit? Vad är det som ställt till det för Fia Backström den här gången? Kan det vara den hallucinogena drogen eller det? Man vet inte. Vill någon här leva i en värld där svenska New York-konstnärer inte kan proppa i sig syra, fota och skriva på väggarna och sen upptäcka att det inte bara är bra för... Man blir lite ledsen sen. Man blir lite ledsen. Vad är det för konstig medalj du har där? Den har ju en baksida. Det var en konstig medalj, tycker jag. Men vad är det för konstig medalj? Det var
men hon hade ju bipolaritet. Jag invänder som har sett programmet också. Filip Hammar...
Hon var inte bipolär, men hon hade. Hon hade, ja. Det är sant.
Är din poäng att bipolaritet bara är självömkande kulturarbetare?
Ja, det kan man säga. Lyckligtvis...
Jag tror att, ja, jag vet inte. Ja. Ja, men det får stå för dig.
Gärna. Lyckligtvis har Fia Backström lyckats bli fri från sina mediciner nu. Och då tänker ni kanske, hur mycket LSD tog hon för att bli fri från psykoser och bipolaritet? Vad var mirakelkuren som fick henne lite mer jämn i humöret?
Mm. Vilken är vi på nu?
Sjuan.
Hon började också leva hälsosamt. Blev vegetarian, tränade, sov ordentligt och drog ner på alkohol och slutade med kaffe.
Det är väl en konstig sjukdom, bipolaritet, va, som man har. Som gör att man blir mer stabil i sitt humör om man inte super hela nätterna och tar syra. Går och lägger sig i tid, kanske skär ner lite på kaffet, motionera lite, så man sover lite bättre. Det var väl en konstig sjuka Fia Backström hade. Backström.
Tog hon inte också litium?
Ja, men det har vi trappat ner på nu med den här mirakelkuren. Lev ett anständigt liv. Ta hand om det.
Anständigt liv eller litium.
Men det kanske inte är bipolaritet. Hon kanske var allergisk. Hon kanske hade allergi mot kul. Det kanske var det hon hade. Eller hon är inte allergisk mot kul. Men hon har allergin mot roliga. Så jag kanske också har den sjukdomen. För jag trodde ju att jag hade fått den här bakfyllan av att vara i Amsterdam. Men det kanske är bipolaritet jag har fått, som jag har nu då. Att först var allt jätteroligt i Amsterdam. Ja. Och sen när jag vaknade i morse, vet ni, då var det inte kul. Nej, då satt jag på färjan till Gotland och hade tråkigt. Och kände mig helt bipolär.
Och jag kände mig... jättekul igår natt. Och sen på morgonen
superkul.
Så vände det
manisk.
Som på en hand.
Bara, åh, jag är trött. Fast jag sov mycket mer på morgonen än på natten. Vad är det för konstigt sjukt? Jag känner mig som Ann Hebeland. Jag vill inte supa, jag vill bara inte vara nykter. Den konstiga sjukdomen har jag fått. Aj, aj, aj.
Kommer den sättas upp med Melinda Kinnaman på Dramaten i höst? På Svensson, så jag vill inte supa.
Jag vill bara inte vara nykter.
Härligt.
Kanske det blir Joel Kinnaman som tar den.
Jag kommer gå och kolla.
Det skulle passa bra.
Vad sa du att vem ska vara? Joel Kinnaman.
Ja, det var
så
det pass, jag.
Sån självbild.
Det ligger i diagnosen, Liv. Jag är manisk nu.
Jag tror att du är på väg in i en manisk fas.
Jag känner ett skov är på gång. Ska ta en stärkelse.
Bara, om jag ska säga någon jag är lik, då är det Joel Kinnaman.
En lång, får se om någon läkare kan skriva ut en riktigt
finns
lång promenad.
Finns det
en
läkare här inne? Finns det en läkare här inne som kan säga till Kringlan att han ska gå en lång
skriv
promenad?
Regelbundna måltider åt mig fort. Så jag får något i mig. Jag kan inte må så här. Nej, fy fan vilka jävla töntar som är bipolära. Det är fan sorgligt. Ja, ja.
Ja. Absolut. Ska jag spela en stinger?
Ja,
finns det någon annan väg ut ur det här eller? Nej. Eller vill du fortsätta gräva?
Ja, jag tryckte gasen i botten nu och så var det vägg där framför. Nej. Stanna bilen av sig själv.
Ja, ja. Precis. Okej, okay, då har vi kört in i betongväggen.
Vi är hemma.
allt vi hade, va? Mm. Tack alla ni som kommer och lyssnade idag. Och tack till alla som lyssnar på det här i efterhand. Vi kommer att köra igen imorgon. Var då någonstans, Ola?
Hos Akademikernas A-kassa, som håller till på kårhuset Rindy, klockan 13 imorgon. Så då kan ni komma och vara publik då också.
Just det. Nej. Vad viskar du?
Nej, inget.
Okay. Vi
snacka
för
om dig bara. En liten grej om dina kläder.
Ja, men jag tror hon har någon aning om det, Liv.
Vad sa du?
Hon har ingen aning om det.
Okej.
Bra.
Okay. Då ska vi tacka för oss.
Ja. Då tackar vi för oss.
Och Aftonbladet Kultur som är med och gör podden, va?
Jajamän. Puss och kram.
Tack för att du kom.
Tack.